Ja, tack. Vi har ackompanjemang så det förslår. Jag ska ta hjälp av Georg och vi ska sjunga en önskesång faktiskt som har kommit till konferensen här. Jag tror vi kan den utan till. Jag hoppas då det i alla fall. Bägge två fingrar av oss har några noter. Det är hedrande för mig att få sjunga med Nestor Larsson som kommer här på estraden som så många gånger för.
Ja, det är inte så mycket med mig ska jag säga. Jag är rätt så illa däran. Ni vet, jag har jobbat med andningen och det här. Och nu kom jag på vad jag hade texten. Jag hade kunnat ta med den hit, men vi får se. Den börjar med Gud har det lovat i alla fall.
Nej, Gud är trofast. Så göd sången.
Ja, den var det. Ja.
Gud är trofast, så göd sången bland Guds folk i forna dar. Samma sång från tid förgången tonar ännu lika klar. Han som för sitt folk välsignat är för oss densamme. Gud är trofast, Gud är trofast, sjung det om och om igen. Gud är trofast, skriv de orden över varje nyfödd dag. Hur än allt sig ter på jorden, om du själv är hjälplös. Gud är trofast, ja det räcker ända in i himmelen. Gud är trofast, Gud är trofast, sjung det om och om igen. Som han var för blir och är han lika trofast år från år. Både dig och bördan bär han tills du evigt bärgar står. Då ska sången återtona om hans namn och trofasthet. Gud är trofast, Gud är trofast, sjung det i all
Tack Georg. Kanske känner du att ingen bryr sig om dig. Är du modlös för att ingen alls har tid? Då finns det människor omkring dig Gud har utvalt. Och med deras hjälp vill han nu ge dig liv. Det finns en som vet, en som ser din djupa längtans möjlighet. Det finns en som ser och som hör ditt hjärtas viskning när du ber. Gud är inte alls långt borta i en drömvärld eller skapar av en människas fantasi. Nej, han lever och han verkar mitt ibland oss, och i honom kan din själ nu finna fri. Det finns en som vet, en som ser din djupa längtans möjlighet. Det finns en som hör din hjärtas viskning när du ber. Gud vill öppna dina ögon för en kärlek som kan skapa nya vägar i ditt liv. Han har tjänare som verkar här på jorden, och genom dem ska Herrens kraft nå fram till dig. För det finns en som vet, en som ser din djupa längtans möjlighet. Det finns en som ser och som hör ditt hjärtas viskning när du ber. Du gick bort, ja långt bort, till ett okänt land. Dina steg förde långt hemifrån. Där vid hemmet stod far, i hans blick var sorg. Och han väntar dig än.
Ja, du är en av dem som
ska sjunga för evigt. Du har nått till ditt mål, till ditt hem.
Tack för förmånen att än en gång få ta er dyrbara tid i anspråk. Igår kväll försökte jag samla några tankar och jag tror att Herren gav oss nåd och att den helige ande var utgjuten så vi kunde få till oss och ta till oss ordet om Guds väldiga kärlek. Och det mynnade ju ut i det där att så som jag har älskat er så ska ni älska varandra. Och vi förstod att det var ett omöjligt projekt om vi utlämnade till mänskliga resurser. Men att han har gett oss den helige ande. Och hela signalen var, Guds ande är utgjuten i våra hjärtan. Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Och denna övernaturliga förmåga att älska, inte bara som en känsla utan som en livsprincip som styr våra val. Det var lite av budskapet som jag kände har verkt inom mig den sista tiden. Jag tror att det är ett budskap som är profetiskt för att det står ju i skriften att när laglösheten tilltar så ska kärleken hos de flesta kallna. Och jag ber bara, Gud, låt det inte ske med mig. Låt min kärlek flamma upp. Låt den få ännu mer bränsle. Och det finns ju en källa som aldrig sinar. Världens glädjekällor sinar ofta ut och lämnar endast tomhet, mörker kvar. Men frälsningsfröjdens källor, de tar aldrig slut. De strömmar lika härligt alla dagar. Så de får vi vända oss till. Och det är en outsinlig källa av helig kärlek som Gud har ställt till sitt folks förfogande. Och det är värt ett halleluja. Så är det med den saken. Nu är det ju då torsdag eftermiddag, dagen före midsommar, den 20 juni 2019. Så vi vet ungefär vart vi befinner oss i färdriktningen här då. Jag har ett lite annorlunda budskap. Det är naturligtvis fullt av Guds kärlek och omsorg. Men jag kan också ana att det väcker ett allvar inom oss. Och jag har levt med det här under lång tid, egentligen under hela mitt liv. Jag tror att jag kanske berördes av det redan som väldigt liten utan att förstå vad det var egentligen. När jag var 8 år så fick jag göra min första gudsupplevelse på ett sånt där juniorläger. Och jag vet att jag kände av detta då men kunde inte riktigt placera det. Naturligtvis så fick jag möta Jesus, men den här delen av gudsupplevelsen har följt mig. Sedan när jag har valt livsväg på olika sätt så har det här alltid funnits med. Och jag har inte kunnat förklara riktigt vad det är jag känner. Men jag tror att jag anar vad det är. Och det har ingenting med mig att göra. Ingenting med arv och miljö eller föräldrarnas fromhet. Utan det är ett uttryck för Guds nåd. Och det finns samma nåd för var och en. Jag tror nämligen att Gud av nåd har gett mig någonting som Bibeln kallar för Guds fruktan. Guds fruktan. Det är ett uttryck som håller på att försvinna ur svenska språket. Jag vet inte ni som går i lågstadiet eller mellanstadiet eller högstadiet eller på gymnasiet om ni så ofta talar om Guds fruktan i korridorerna. Antagligen inte. Det är ett ord som inte förekommer alls bland yngre människor och kanske inte ens bland oss medelålders. Jag fyller 50 år, gubben är gammal. Och kanske det också håller på att ebba ut lite bland de äldre, men där tror jag att det finns kvar. Det kan ha sin förklaring, för att vi vill inte i dessa psykologiska tidevarv, vi lever i väldigt psykologiska tidevarv. De psykologiska överträdelserna är mycket värre än de kriminella många gånger i svenskt resonemang. Om man sårar någons känslor, då har man begått den oförlåtliga synden i Sverige. Sen kan man nästan göra hur förfärliga saker som helst på andra områden. Så vi lever i ett mycket förvridet och märkligt samhälle, ett överpsykologiserat och ett känslomässigt laddat samhälle som gör att det blir nästan omöjligt att navigera ibland. Man får tassa som på tå och hur man än tassar så trampar man. Så ibland har jag lust att tänka som gammal Ingrid. Vi hade en härlig hatt och knut och kjol och fridtant hemma i Dalajärna som heter Ingrid. Och jag skulle till en sån där plats där det var så ömtåligt. En del av er förstår inte alls vad jag menar nu. Andra förstår precis. Det var ett kyrkligt sammanhang som skulle ha sånger i advent. Och de hade då bjudit in den här frikyrkomannen som kunde sjunga. Och det var absolut för sångens skull de hade bjudit in mig. Och jag fick inte vara evangelist. Jag hade väl förstått om den signalen och tänkte vara väldigt försiktig naturligtvis. Men jag blev så nervös när det började närma sig. För de hade bett mig att säga några ord. Och jag tänker, hur ska jag kunna säga något som inte brinner inom mig? Jag kan ju inte liksom bara säga något vackert för känslornas skull. Det går ju inte. Jag vill ju tjäna Herren i sanning. Så där, och jag utgöt mig för Ingrid. Hon var så förstående. Och jag sa, kan jag använda, vilka ord ska jag säga? Kan man säga frälst? Kan man säga Fadern, eller måste man säga Gud eller så? Och jag höll på länge och väl och resonerade med henne. Det här är väl en 20 år sedan nu. Och hon tittar på mig och nickar. Och så sa hon så här: skjut skarpt så rasar hela eländet. Jag tyckte det var ganska bra tips. Nu sköt jag kanske inte så skarpt, men jag slappnade av och var mig själv och det blev jättebra. Och många tackar mig för att ett rakt och klart ord om Jesus fick nå ut till folket. Jag tror ibland att den onda andevärlden vill intala oss att det är ömtåligare än det är. Det sägs så mycket fula saker, så mycket grovheter. Man kräker ut så mycket svordomar och runda ord och förfärliga förbannelser. De som har sociala media och vet hur tonen är där har fått höra talas om sånt som kallas för mediahat och näthat. Och människor skriver ofattbart hemska saker om varandra på de där olika grejerna som man har på datorn. Och då känner jag så här, om de kan vara så fruktansvärt makabert råa i den onda världen, då kan väl jag få säga ett ord om Jesus rakt på sak. För det är det bästa man kan säga. Det är ju läkedom och hälsa och liv och härlighet och glädje och framtid och hopp och tro och gemenskap. Det låter väl inte som något hot direkt mot själslivet. Han vederkvickar min själ och leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Så jag tror ett tydligt budskap om Jesus, det skadar ingen. Allt kommer an på hur vi har en tro som är verksam i kärlek. Och har vi täckning i kärleken, då kan vi vara otroligt rakt på sak. Och vi når in till hjärtan. Det här ordet gudsfruktan har liksom försvunnit i svenskt språkbruk. För man är så ömtålig. Och det kanske kan finnas någon sorts vishet i det, jag vet inte, jag låter bli att värdera det. För att människor inte ska sätta relationen till Gud i samband med rädsla. För det skulle ju kunna bli så. För det är inte ett jättelätt ord att förstå, eller hur? Guds fruktan, att känna fruktan, det skulle ju egentligen vara något negativt, eller hur? Man är rädd för någonting, jag lever i fruktan, det låter ju förfärligt. Men Guds fruktan är ju inte att vara rädd för Gud. Låt oss konstatera det en gång för alla. För den man är rädd för, den drar man sig bort ifrån. När den helige ande skapar Guds fruktan hos en 8-åring, en 18-åring eller en 48-åring eller en 78-åring, så gör det inte att hon eller han drar sig bort från Gud. Utan det uppstår en dragningskraft, en fascination, en beundran som är helt fantastisk. Jag tror att i Norge kallar man det för ärefrykt. Att man har en lovprisande fruktan för Gud. Och äre, det innebär att man ger ju. Man drar sig nära för att upphöja. Och jag tror att det är lite det handlar om. I gamla översättningen så kunde vi läsa så här i Ordspråksboken 1:7. Guds fruktan är vishetens begynnelse. Guds fruktan är vishetens begynnelse. I den senaste folkbibelns översättning så har man översatt det med att vörda Herren är början till kunskap. Så här har man bytt ut ordet Guds fruktan mot vördnad. Och det är nog inte så dumt egentligen. För Guds fruktan innehåller en kombination av absolut djupaste respekt och vördnad. Det finns inget djupare djup av vördnad än det en människa, en skapad varelse, känner inför sin skapare. Vi temporära, tillfälliga, timliga varelser känner inför den oändlige och evige. Vi fallna, syndfulla varelser känner inför den oändligt fullkomlige. Om inte vi känner respekt för Gud, då får vi inte respekt för någonting. Guds fruktan är att känna den djupaste vördnad för Gud och känna att jag är mer noga med att ha ett rätt förhållande till honom än att ha ett rätt förhållande till allt och alla andra. Nu blir det ju så att har vi ett rätt förhållande till Gud, så föds ju ett gott förhållande till alla andra också. Så borde det i alla fall vara. Och jag tror att det är sådär: älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, hela din själ, hela din kraft och hela ditt förstånd. Och ha högre respekt för honom, större respekt för honom, mer respekt för honom än för någonting eller någon annan. Då har du den perfekta kombinationen, mixen, den djupaste kärleken och den djupaste vördnaden. Då börjar vi närma oss innehållet i det här uttrycket, ärefrukt eller gudsfruktan. Och det här är inte någonting som vi hittar på psykologiskt eller tekniskt eller lär in på teologisk väg. Utan det här är ett under som den helige ande ger. Han lägger fruktan för Gud i våra hjärtan. Det är faktiskt ett av löftena till det nya förbundet hos Jeremia och de andra profeterna. Jag ska lägga fruktan för mig i deras hjärtan. Och det är ju intressant, för när man möter Gud i nya förbundet så blir man inte rädd för dem. Utan Paulus säger tvärtom: vi har inte fått en fruktans ande, vi har inte fått slaveriets ande så vi åter skulle känna fruktan. Utan vi har fått barnaskapets ande som gör att vi ropar Abba fader, eller hur? Så Jeremia säger: jag ska lägga fruktan för mig i deras hjärtan. Och Paulus säger: vi har inte fått slaveri, vi lever inte i fruktan. Så förstår ni att det kan inte vara samma sak. Att ha Guds fruktan är inte att vara rädd för Gud, utan att det har den här vördnadsfulla kärleken. Smaka på det ordet, den vördnadsfulla kärleken. Och det är den vi gör uttryck för. Ibland är den så att den böjer sig i stoftet och nästan förgås. Ibland är den sådan att den jublar och bara sprängs av lycka över att man får vara barn till den högsta och fullständigt trygg. Det är viktigt med Guds fruktan i Sverige 2019. Och om Guds fruktan inte finns bland de troende, var ska den då finnas? Jag tror att det här är någonting oerhört viktigt. Människor läser vad vi har respekt för, och de noterar vad som är dyrbart och viktigt för oss. Och det betyder så mycket. När människor märker att det här är faktiskt allvar för honom, det här är jätteviktigt för honom. Sånt talar ett tydligt språk. Jag tänkte läsa några rader ifrån Andra Mosebok kapitel 33. Jag tycker vi befinner oss för övrigt i psalm 29. Där står det, medan ni bläddrar upp Andra Mosebok 33, så läser jag lite ur psalm 29. Herrens röst hörs över vattnen. Ärans Gud dundrar. Herren över väldiga vatten. Herrens röst är mäktig. Herrens röst är majestätisk. Herrens röst knäcker cedrar. Herrens röst knäcker Libanons cedrar. Han får dem att hoppa som kalvar. Libanon och Sirion som unga vildoxar. Herrens röst klyver luften med flammande eld. Herrens röst får öknen att bäva. Herren får Kadesh öknen att bäva. Herrens röst får hindar att föda och rycker bort skogarnas kläder. Allt i hans tempel förkunnar hans ära. Där är vi just nu, hörni. Herren den väldige dundrar. Han bara blåser på. Så vi får se det som en del av predikan. Okej, jag ska försöka göra mig hörd här i konkurrensen med Herren. Och så läser jag från Andra Mosebok då, det 33 kapitlet och den 12 versen. Vi är i ett mycket speciellt läge. Israels folk har svikit Gud genom att göra guldkalven, en avgud som de har kallat för Herren. Och Guds dom har drabbat det där, och det har varit en stor sorg i lägret. Och Mose är förtvivlad över att det är så dåligt med troheten ibland Israels folk, trots alla under som har skett. Och Gud har sagt att jag tänker dra bort min närvaro, för ni kommer inte att kunna hantera den. Och Mose är förtvivlad. Och Gud har satt Mose lite på prov, för han ska nog testa hans hjärta. Och vi ska få klart för oss vilken Guds man Mose är och kunna ta honom som föredöme. Mose sa till Herren: se, du säger till mig, led detta folk dit upp. Men du har inte låtit mig veta vem du vill sända med mig, fastän du har sagt, jag känner dig vid namn och du har funnit nåd för mina ögon. Om jag nu har funnit nåd för dina ögon, så låt mig förstå dina vägar och lära känna dig, så att jag finner nåd för dina ögon. Och tänk på att detta folk är ditt folk. Herren sa det, min närvaro ska gå med dig och låta dig få ro. Han svarade, om din närvaro inte går med, ska du inte alls låta oss dra upp härifrån. För hur skulle man veta att jag och ditt folk har funnit nåd för dina ögon, om inte genom att du går med oss, så att jag och ditt folk utmärks bland alla andra folk på jorden. Det är Guds folks kallelse det, att utmärka sig bland alla andra folk på jorden. Jag kan stanna till det lite, för i gamla reformationsbibeln så stod det att ditt folk ska varda något besynnerligt för att för allt folk som på jorden är. Lyssna på det. Att varda något besynnerligt för allt folk som på jorden är. Vi ska vara besynnerliga enligt den gamla översättningen. Det var ju en komplimang för oss som är lite udda då. I alla fall så står det vidare där i vers 17. Herren svarade Mose, det du har begärt ska jag också göra, för du har funnit nåd för mina ögon och jag känner dig vid namn. Halleluja, det var brottningskampen över. Men sen kommer det. Mose sa det, låt mig få se din härlighet. Herren svarade, jag ska låta all min godhet gå förbi framför dig, och jag ska ropa ut namnet Javé, eller Herren, inför dig. Jag ska vara nådig mot den jag vill vara nådig mot och förbarma mig över den jag vill förbarma mig över. Men mitt ansikte kan du inte få se, för ingen människa kan se mig och leva. Sedan sa det Herren, se, här är en plats nära in till mig. Ställ dig där på klippan. När din härlighet går förbi ska jag ställa dig i en klyfta i klippan, och jag ska låta min hand vara över dig tills jag har gått förbi. Sen ska jag ta bort min hand och då ska du få se mig på ryggen, men mitt ansikte kan ingen se. Och så lite längre fram i kapitel 34, vers 5, så sker det. Då steg Herren ner i molnskyn och ställde sig där nära in till honom och ropade ut sitt namn, Herrens namn. Och Herren gick förbi honom där han stod och ropade, Herren, Herren, en barmhärtig och nådig Gud, sen till vrede och stor i nåd och sanning. Han bevarar nåd mot tusenden och förlåter brott, synd och skuld. Men låter ingen bli ostraffad, utan låter straffet för fädernas missgärning drabba barn och barnbarn till tredje och fjärde led. Då böjde sig Mose hastigt ner mot jorden och tillbad. Han sa, Herre, om jag har funnit nåd för dina ögon, så må Herren gå mitt ibland oss, fastän vi är ett hårdnackat folk. Och förlåt oss vår synd och skuld och gör oss till din arvedel. Amen. Så långt läsningen av Guds eget ofelbara, heliga och dyrbara ord. Må han lägga en mäktig välsignelse på alla svåra hjärtan. Kan du se här hur det här finns med, hela perspektivet? Den här nåden och kärleken, närheten mellan Gud och Mose, och samtidigt den här oerhörda gudsfruktan. Och de där lever i en perfekt symbios i det här kapitlet. Precis som hos Kristus, han var full av nåd och sanning. En sanning som är förfärande. Vi är förlorade i våra synder. Och en nåd som är enorm. Det finns förlåtelse för den sämste. Och jag tror för att vår uppskattning och vår förståelse för Guds nåd ska bli komplett, så behöver vi förstå att han är den han är. Att vi faktiskt är skapelser som är skapad av en helig Gud som har rätt att göra precis vad han vill med sina skapade varelser, och han behöver aldrig be någon om lov. Gud har inga skyldigheter, lika lite som krukmakaren har skyldigheter mot lerklumpen. Det är bara nåd att han har handlat med oss i kärlek och förlåtelse. Och jag tror att det här är någonting så oerhört viktigt. Och jag vet inte om Mose riktigt fattar vad han bad om. Låt mig få se din närvaro. Jag ska fråga Mose när vi träffas där hemma sen. Visste du riktigt vad du bad om den där gången? Han kanske svarar, ja du Daniel, jag kanske trodde att jag visste det, men jag förstod ju sen att det var förenat med livsfara. För det verkar vara förenat med livsfara. Jag kan inte dra några andra slutsatser än att, utan när Herren ska uppenbara sin härlighet för Mose, så måste han, som vi säger på modern svenska, vidtaga försiktighetsåtgärder. Ganska rejäla försiktighetsåtgärder. För det första så ska han gömma sig i ett moln. Och för andra ska han gömma Mose i en klippa och bara låta honom få titta ut genom en liten klyfta i klippan, så passar han får en skymt. Och sen ska han hålla handen för Mose ögon så att det inte blir för mycket för han. Sen ska han ta bort handen bara en kort period, och då ska han få se honom på ryggen. Och sen ska han täcka för igen, för annars stryker Mose med. Så Mose tänkte kanske, åh käre Gud, vad har jag bett om? Det här verkar livsfarligt. Och det var det. Och Gud vill aldrig att vi ska göra avkall på. Han gör heller aldrig själv avkall på sitt höga majestät, på sin förfärande och underbara helighet. För Gud är en helig Gud och förblir en helig Gud. Om så hela världen skriker att han är en tomte, så kommer han aldrig att bli det. Han kommer att vara urtidens Gud, den gamle av dagar, Israels helige, han som är A och O, den första och den sista, han som var och han som är och han som kommer, han som är transcendent över tid och rum, men som har stigit ner i Kristus Jesus och visat att han älskar folk som är fångade i tiden och som är i rummet där vi befinner oss just nu. Underbare Gud. Och jag känner att vi måste låta Gud vara Gud. Det var ju det som var kardinalfel med guldkalven. Att de ville försöka fånga Gud i en avbild, i en avgud, i en avgudabild. Och kalla honom för Gud. Lägga honom i en låda och säga, kolla vilken fin Gud vi har. Honom har vi total kontroll över. Det går aldrig! Det är han som har kontroll över allt. Var var du när världens grund blev lagd? Och jag tycker det är mest patetiska, de där evolutionstroende människorna. För de liksom tror att de kan bevisa att det har tagit så fruktansvärt lång tid för Gud att skapa världsalltet. Men Bibeln säger att det gick på 6 dagar. Och jag tror på det. Men hur kan du göra så? Nu är du väl inte intellektuellt försvarbar? Jo då, det är jag. Och svaret är mycket, mycket enkelt. Visa mig apparaten. Visa mig tekniken. Visa mig instrumentet med vilket man mäter skapelse ur intet. Hur ser den manicken ut? Ja, den finns ju inte. Nej, precis. Gud säger, var det? Och det vart. Och naturligtvis ser det ut med våra små streck och punkter som att det skulle ha tagit miljarder år. Men Gud gjorde det på sitt sätt, på sin tid. Halleluja. Den du. Gud är en väldig Gud. Han måste få vara en väldig Gud också i våra liv. Och det betyder inte att vi är rädda för honom. Men det betyder att vår kärlek till honom befruktas och kombineras av den djupaste möjliga vördnad och respekt. Och det är så befriande. Att få uppleva sann gudsfruktan i sitt liv. När man har de där stunderna man Gud, man känner liksom att hjälp, jag skulle kunna stryka med, men av nåd är jag bevarad. Förstår ni tanken? När Moses stod där i klippan och tänkte, det här skulle jag aldrig ha bett om. Hur ska det här sluta? Jag vet inte om han tänkte så, men det är jag som funderar på. Vi har som sagt, vi ska tala om det när vi kommer hem sen. Så förstod han nog att jag har bett om någonting väldigt stort. Men lägg märke till att han var gömd i klippan. Och från den trygga utsiktsplatsen så kunde han notera den portion av Guds härlighet som Herren själv valde att visa. Och han blev så knockad så att han föll ner på sitt ansikte hastigt mot jorden och tillbad och sa: nåd, 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 nåd. Jag trodde att jag visste vem du var. Jag har talat ansikte mot ansikte med dig förut. Men nu har du visat mig din härlighet och det enda jag kan säga nu är nåd, nåd, nåd. Förstår ni att han är skakad, killen? Det behöver vi också bli. Skulle Gud dra undan ridån och vi fick se en glimt av hans härlighet, då skulle vi inte kunna släpa oss hem förrän på midsommardagen. För vi skulle vara fullständigt utslagna av den storhet. Våra fysiska kroppar skulle antagligen reagera på ett sätt så vi hade svårt att förstå vad som har hänt. Det är någonting oerhört vi närmar oss när vi närmar oss Gud. Bara vi säger det har vi mött någonting så stort så att det är över allt förstånd. Och att vi får vara hans barn trygga i klippan, det är ännu större. Klippa, du som brast för mig, låt mig gömma mig, fattar ni, i dig. Annars är det kört. Om inte Mose hade stått gömd i klippan hade han strukit med för tid och evighet. Men nu var han gömd i klippan. En stark evangelisk bild i andra Mosebok 33. När jag var liten så brukade pappa ta med oss till en liten fors i Dalälven hemma i Vansbro kommun som heter Skiftsforsen. Det är en gammal kvarn där och ett litet kraftverk med turbiner. Och det där var ju alltid lika spännande att åka till Skiftsforsen. Och då var det ju tre broar där. Först var det en väldigt beskedlig bro, ganska rejält byggd också, precis där turbinerna var. Och där flöt vattnet väldigt försiktigt under bron. Så det var inte särskilt skrämmande för en nioåring. Men så var det den korta bron som vi kallar den för. Och där var det mycket, mycket mer vatten som föll. Och vattnet föll fort, så det blev som ett slätt golv av vatten under. Men det var alldeles tyst, för det var en ganska lång lutning på den där. Så man fick ingen riktig känsla för vilka enorma vattenmassor som passerade under bron. Men sen fanns det den sista bron som vi sa. Där var det riktigt dramatiskt. För det var ganska djup fallhöjd på vattnet. Och det kom ju enorma vattenmängder, framförallt under vårfloderna då. Och störtade sig ner med fruktansvärd kraft ner mot stenarna långt ner i älven där då. Och det var ju väldigt läskigt. Om jag minns rätt så var det träbro när jag var liten. Och man hade bara en sån där stålvajer att hålla sig i. Men pappa litade väl på att vi var nog förskräckta för att hålla i den där. Och det var vi också. Och jag minns än den där känslan som fick det. Så hur är det vi säger? Att det suger i magen. För den känslan, hjälp! Vad hade hänt om inte jag hade stått på den här bron? Jag hade bara dragits med av strömmen och krossats mot en sten. Det var ju sant. Men jag var trygg för jag hade en bro att stå på och hade en vajer att hålla i. Lite av den känslan finns här. Pelle Karlsson han sjunger: vad hade hänt om Jesus inte älskat? Vad hade hänt utan hans nåd? Vad hade hänt om Jesus inte offrat sitt liv? Men nu är det sant. Han älskar mig. Det är Guds fruktan. Det var så härligt, Kjell, för du var precis inne på det här i början. Du sa: vad hade det blivit av mig? Vad hade det blivit av dig om Jesus inte hade rytt? Jo, vi hade förts bort med strömmen och krossats mot klipporna i all evighet. Och det perspektivet måste finnas med bland oss som är trons folk. Annars kommer vi aldrig att uppskatta denna nåd och denna frälsning som vi har fått. Om vi tror att det var väl ingen fara, han frälste oss som en bonus, då har vi missfattat alltihop. Det är ingen trivselbonus i känslosverige. Det är en räddningsaktion ifrån himlen. Och det är skillnaden mellan liv och död. Det är skillnaden mellan evig himmel och glädje och skur och evigt fördärv och helvete i isolering där man bara kan synda och ta koll på varandra. Det är enorma värden som står på spel. Och jag kan bara tänka mig hur det skulle vara om man skulle åka till Amerika och titta på Niagarafallen. Då får man nog en känsla av respekt. Likadant när man åker till höga höjder. Jag tycker egentligen att det är rätt så mysigt med åska. Ja, det tycker inte vi kanske nu, bara för att det skulle helst vara tyst när jag predikar. Men Herren verkar vilja tala i mun på sig själv idag då. Förhoppningsvis så säger han någonting genom predikant, det får du avgöra. Men om man är mitt, om man är i bilen eller i ett hus med åskledare, då är det mysigt med åska. Men är man ute på sjön, på ett vitt hav, ensam i en båt, så är det inte roligt med åska. Lite samma känsla. Jag tycker om att han illustrerar eftermiddagens predikan. För en enda träff av den blixten, och det är slut på oss. Det finns något oerhört, vet ni? Bibeln talar om Guds förfärande storhet. Hans förfärande majestät. Hans förfärande helighet. Bibeln talar om hans förfärande vrede mot synden. Och vi får inte och vi kan inte blunda för det budskapet. För då blir vår frälsning ytlig och billig. I psalm 21 och 10 kan vi läsa om de ogudaktiga. Du ska sätta dem som i en glödande ugn när du visar ditt ansikte. Lägg märke till att det är samma tema. Du ska sätta dem som i en glödande ugn när du visar ditt ansikte. Om man är kvar i synden och står oskyddad utan klippan, om man inte är gömd när Guds härlighet uppenbaras en dag och Jesus träder fram på skyarna, då kommer det här att ske. Herren ska sluka dem i sin vrede. Eld ska förtära dem. Jag var tyvärr på ett jättetragiskt föredrag med en väldigt känd kyrkoledare i Sverige, frikyrkoledare, där han ägnade 45 minuter åt att berätta för oss frälsningsofficerare att det inte fanns någonting som heter Guds vrede. Och naturligtvis blev det en otrolig oro i officerskåren eftersom alla tror på hela Bibeln. Och det blev väldigt intressanta samtal efteråt. Och hur han fick till det förstår jag inte. Och jag tror att någon av våra höga officerare faktiskt ringde och talade med honom. Han skulle tydligen ge ut en bok i ämnet där han förnekar försoningen. Men jag tror att han kanske förhoppningsvis avstod från vansinnet. Det blev liksom åsnan som fick stoppa profetens vansinne. I alla fall, så när jag satt där och lyssnade på denna tragiska utläggning så gick mina tankar till andra Thessalonikerbrevet. Och det är väl inget brev som vi kanske hör våra pastorer, eller inte heller jag kanske, fast då och då händer det faktiskt, ska jag ärligt säga, predika över sådär ofta i söndag förmiddagsmötena. Men så här står det faktiskt i andra Thessalonikerbrevet, det första kapitlet och den sjätte versen, i samma bibel som säger vi har inte fått slaveriets ande så vi behöver leva i fruktan, utan vi har fått barnaskapets ande så vi kan säga Abba fader. Jag vet du, det är samma författare som skriver detta befriande, trygg, evigt trygg, gömd i Kristus. Om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förgånget, någonting nytt har kommit. Härliga ord, samma författare, hör vad han skriver. Gud är rättfärdig. Han straffar med plågor de som plågar er. Och låter er som plågas få lindring tillsammans med oss. Det sker när Herren Jesus uppenbarar sig från himlen med sina mäktiga änglar i flammande eld och straffar dem. Vilka då? Jo, de som inte vill veta av Gud. Finns det några sådana i Sverige 2019? Hoppsan. De som inte vill veta av Gud och de som inte lyder vår Herre Jesu evangelium. Finns det några sådana i Sverige idag? Finns det några sådana i världsreligionerna som inte vill lyda Herren Jesu evangelium? De ska straffas med evigt fördärv, skilda från Herrens ansikte och hans härlighet, när han kommer på den dagen för att förhärligas i sina heliga och väcka förundran hos alla de som tror. Och ni har trott det vittnesbörd vi gav er. Visst är det allvarliga ord? Kan det bli allvarligare än så här? Och vi kan ju inte börja förhandla med Gud och säga, Du, det där som står på sidan 1765 i folkbibeln, kan du inte ändra det? Det är lite sent för sådana budskap nu. Alltså, jag ändrar ingenting. För det är nämligen en obrytbar sanning. Synden kommer att få konsekvenser. Jesus dog inte förgäves. Om rättfärdighet hade kunnat vinnas genom lagen, ja, då hade Kristus dött förgäves. Men nu är det inte så. Det finns bara en väg. Jesus säger, jag är vägen, sanningen och livet. Klippa, du som brast för mig. Låt mig gömma mig i dig. Och det här ger också en otrolig iver i hjärtat att bära ut budskapet. Om att än finns det räddning, än finns det frälsning, än finns det en tillflykt undan de forsar som vill föra oss mot fördärvet. I Hebreerbrevet 12:28 kan vi läsa: på så sätt ska vi tjäna och behaga Gud med vördnad och fruktan, för vår Gud är en förtärande eld. Det står i Nya Testamentet. Nya Testamentet uppmanar de troende att tjäna honom. Hur då? Med fruktan och vördnad. Och vet ni vad det gör? Det behagar honom. Det behagar honom inte att vi är rädda för honom. Då skulle han bli ledsen. Varför är ni rädda för mig? Jag har ju frälst er och gjort er till mina barn. Men att ni har vördnad för mig, det vill jag se. För han är värd det. Han har det i sig. Han är vördnadsinbjudande. Och sist men inte minst, Jesaja 12:1. Jag nämnde det igår. På den dagen ska du säga: jag tackar dig, Herre. Du var vred på mig, men din vrede har upphört och du tröstar mig. Här är evangelium enligt Jesaja. Guds vrede var upptänd över människors synd och ondska, uppror och avfall. Vår trotsiga själ och vår gudlösa moral, våra filosofier och våra tankar, och framförallt vår själviskhet som inte ville erkänna hans överhöghet. Allt det där bedrövliga som Bibeln kallar för synd och mycket mer, det hade framkallat Guds rättvisa, rättmätiga vrede. Om inte Gud skulle reagera på det som är fel, så skulle det vara förfärligt. Då har vi en Gud som är korrupt. Då skulle himlen bli fylld av mörker och elände. Men nu har vi en Gud som är oändligt fullkomlig. Och i ljuset från honom så måste det bli reaktion och konsekvens. Ja, Guds vrede var upptänd över oss och det såg han. Men han såg någonting mer. Han såg att han älskade sina barn. Innan världens grund blev lagd utvalde han oss i den älskade. Utvalde han oss att tas upp som hans barn. Utvalde han oss i Kristus. Han kände oss innan världens grund blev lagd. Och hans liksom sjösatte denna räddningsaktion ifrån himlen. Och idag när jag tänker på min egen frälsning så tänker jag så här: wow. Vad hade hänt om inte mormor hade tagit mig till söndagsskolan? Om jag inte hade åkt på det juniorlägret? Om jag inte fått uppleva den heliga ande som tonåring i Västerås? Om inte Gud hade tagit mig och lyft mig ut ur det där som jag höll på med att förverkliga min egen vision om att bli yrkesmusiker? Vad hade hänt om Jesus inte älskat? Vad hade hänt utan hans nåd? Vad hade hänt om Jesus inte offrat sitt liv? Men nu är det sant. Tänk att du sitter här i eftermiddag. Vilket under. Du kunde ha varit bland dem som enligt Hebreerbrevet förs bort med strömmen. Borta. Evigt borta. Men vet du är på väg hem. Och ändå är du hemma. Evigt hemma. Och då ska du få älska honom med en syndfri kärlek. Och då ska du få bada i hans härlighet fullt ut. Då är vi bland dem som har nått fullkomningen. Och då kan vi tillgodogöra oss hans härlighet. Vi ska se hans härlighet. Vi ska se hans ansikte, står det faktiskt. Och hans namn ska stå skrivet på våra pannor. Ja, jag ville faktiskt ta upp det här ämnet på eftermiddagen här. För i all vår tacksamhet över frälsningen så ska det här finnas. Vad hade hänt? Men nu är det sant. Guds fruktan är vishetens begynnelse. Amen. Herre, vi tackar dig för att vi får vara dina barn idag. Och vi förstår att vi inte kan slå oss för bröstet. Vi förstår att din räddningsplan har kickat i. Och vi är frälsta av nåd idag. Och herre, det är helt ofattbart. Bland dessa 10 miljoner svenskar så finns det en kvarleva, en skara som bekänner ditt namn. Vilken nåd. Tack att du sökte oss. Tack att du fann oss. Tack att du drog oss till dig. Tack att du lyfte oss upp ur den djupa dyn och satte våra fötter på den fasta klippan. Tack för att du la i vår mun en ny sång, en lovsång till vår Gud. Tack för att vi idag får vara gömda i klippan, evigt trygga. Och när vi går där på den evigt trygga klippfasta grunden och hör dånet från avgrundens vattenmassor, ja, då prisar vi dig för full och härlig frälsning. Vi tackar dig, tackar dig, tackar dig. Ja, vi ska tacka dig i evighet. Vi ska ropa ut lovsånger till Gud och Lammet som frälste oss från undergång och ställde oss evigt trygga i himlen. Och herre, ta hand om avslutningen av den här gudstjänsten. Och låt det här budskapet få leva med oss. Och du ser om det är någon som har missuppfattat och som är rädd för Gud. Låt dem se att de är trygga i klippan. Så ser du om någon som har blivit ytlig och har fått en slit och släng Jesus som man gör vad man vill med. Tack att du fyller våra hjärtan med Guds fruktan. Jag vill också, herre, förbinda mig att älska och frukta dig tills jag ger upp andan och du kallar mig högre upp, herre. Tack, herre, för att du vill fylla kristenheten i Sverige med ny och djup respekt för dig. Du är värd det, herre. Ingen är så helig som du och ingen älskar som du. Amen. Sångarna kommer upp, tror jag, och avslutar mötet här.